This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Det är en ganska taggad och glad Josef Pujol, en räckad och sammanbiten Charlie Sjöstrand och en svår hipsteröldrickande Emil Sjölin som ska försöka ta det här avsnittet i hamn. Hur känns det, Charlie?
Lite nervöst. Jag har inte tid att sitta 3 timmar idag, så att jag har tryckt på knappen.
Mm. Äppelmos att mixa och
precis. Things to do, people to see.
Så är det, det är söndag kväll, det har gått en vecka, det har spelats en massa matcher som vanligt, och vi gör väl som traditionen bjuder då, va, att vi drar igenom det som vi har studsat till under veckan och så snackar vi lite om det och så får vi se lite var vi landar någonstans. Jag tycker att vi ska börja med Glenn Solbergs nya landslagstrupp som han har tagit ut. Det är ju ett intressant läge för Sverige nu. Det är ju ett bättre landslag än vad vi haft på mycket länge. Och helt plötsligt så finns det ju en hel del konkurrens på ganska många positioner. Det gör ju landslagsuttagningarna spännande. När ni fick landslagstruppen framför er, vad var det som ni studsade till på mest?
Alltså, det är inte jättemycket att studsa längre när de här landslagstrupperna presenteras. Det känns som att det är same old i princip över hela linan. Alltså det var ju som förväntat, tycker jag.
Man studsar ju någon gång vartannat år ungefär när Carl Wallinius, Erik Johansson, bägge blev uttagna till mästerskap senast, men sen så var de ju med där och då är de ju med i år igen, eller nu igen så att säga. Men det dyker väl upp någon sån där lite ögonbrynshöjande. Men för det mesta är det ju verkligen same old. Det var väl, fanns väl kanske en liten nyfikenhet på den här, är det en följetong kring Andreas Nilssons vara eller icke vara i landslaget och
Han är ju nya Marcus Alm.
Ja, exakt.
Att det liksom så här, varför inte Marcus Alm är? Vilket sparkapital det finns och så vidare. Och det är även fast vi vann sist, så tänker man att det borde vara så.
Vi hade kunnat vinna mer
nu då. Ja, det är ju typ så. Det är ju liksom typ så folk argumenterar på något sätt. Men det är klart, jag har väl läst att det har skickats sms och sånt.
Exakt, nu hade man ju lite anledning att få upp en förhoppning, om man nu är lagd åt det hållet, att Nilsson skulle med. Det var ju, vad var det för, det var ju att Solberg hade mässat Andreas Nilsson vid Final Four, va, och skrivit typ lycka till eller något sånt.
Ja, exakt. Så att
Ironisk smiley.
Lycka till inom citationstecken. Ja, ja. Nej, men ingen Andy Nilsson, väl en Max Dargen, Oskar Bergendahl och en Fredrik Pettersson på linjen då. Jag tycker att målvaktspositionen får man väl höja på ögonbrynen lite grann för. Palicka var ju otroligt bra under mästerskapet där vi tog guld. Nu är också Appelgren tillbaka då, så att vi har två riktigt bra målvakter.
Sen ja, han har varit fin i Bundesliga ska vi säga också, Appelgren.
Ja,
alltså.
Ja, det nya succéartade Rhein-Neckar Löwen som ju hade kräftgång förra året. Och när de hade ju ett typ av mellanår när de väntade på sin nya tränare Sebastian Hinze från BHC. Och de verkar ha fått ordning på grejerna, bland annat stor roll hos Olle Forssell-Schäfert.
Ja, jag såg en match och studsade till verkligen på det, att han både spelar så mycket framåt och bakåt, men kul.
Han brukar skicka snaps till mig, Olle, och då liksom var det här om morgonen. Han skickade liksom en bild på sin frukost. Det var en kopp kaffe, en tejprulle, ett sånt där liniment, så deo-stick med liniment. Och det var en dosa snus också. Det var så här, japp, breakfast for champions. Jävla god.
Jag faktiskt, apropå sociala medier och Olle Forssell-Schäfert, så avföljde jag honom på Twitter häromdagen. Faktiskt. Och det var för många så här, någon ramlar och slår sig videos på ett humoristiskt sätt. Det var otroligt tom på Twitter alltså.
Kanske bättre på Snap då. Men en fin Appelgren då i ett fint Rhein-Neckar Löwen. Och en Palicka som du mässade, Josef, hade 65% i någon halvlek.
Ja, exakt. Han har ju startat succéartat i PSG. Som visserligen förlorade ikväll mot
Toulouse.
Toulouse, ja. Och det är ju, ja, de brukar ju gå rent i den här serien. Så att det är väldigt ovanligt. Även om de förlorade faktiskt mot Toulouse på försäsongen också. Så att det verkar ha blivit en liten nemesis sådär. Men ja, nej, han har haft en väldigt bra start i mål i PSG. Och jag ska inte säga att det var tvivel kring det. Men han var ju väldigt... Det var ingen snack om hur mycket han påverkade RIK förra säsongen. Men det fanns kanske en diskussion kring hans räddningsprocent, eller vad man ska säga. Även om den kanske också höll ihop med den förväntningarna som ju också var extremt hög. Att han skulle ligga på 45% varenda match, typ. Men han har verkligen, som sagt, börjat jättefint i Frankrike.
Det enda oroväckande med det här då, att ha två bra målvakter är ju såklart bättre än att ha en bra och två helt okej. Men det kommer ju också göra det svårare för Solberg, för han kommer ju behöva ta ut varje match vilken målvakt som ska starta och komma överens med dem, hålla båda nöjda och glada och sådär. Det är inte säkert att slutresultatet blir bättre, eller?
Jag tänker att alltså, målvakter idag är ju noll ovana vid detta. Att de är vana vid det. Ja, men precis. De har kamperat ihop förr. Och jag tror bara att det är positivt liksom att känna den tryggheten. Jag tror inte de känner så här, fan, nu måste jag skärpa till, man ska bli utbytt. Det känns som att de inte mycket bestämmer mycket själva också.
Men har vi inte suttit och sagt så här, fan vad det gjorde Palicka gott och var uttala detta nu?
Jo,
har vi det?
Jag vet inte om vi har det, men det är min magkänsla att vi kan ha sagt det.
Det ska ju sägas också att i mästerskapet som var då det var ju också tack vare fina insatser från andra målvakter. Alltså, även både Thulin och Petri Andersson gjorde ju matchavgörande insatser. Så att det har inte stått och fallit på att Palicka har varit den givna första målvakten. Det har han ju visserligen varit. Men han har inte stått med 50% i varje match. Och att nu är vi oroliga över att hans självförtroende att eventuellt bli utbytt ska knäckas. Liksom. Jag är inte det minst orolig.
Apropå Peter Johannesson och Tobias Thulins fina insatser så kan vi också bara passa på att notera att ingen av dem är uttagen som tredje målvakt, utan det är istället Fabian Norsten. Före detta Skövde, ja. Numera VfL Gummersbach.
Ja, också... Men det följer väl lite linjen av hur det har sett ut innan. Med liksom, nu finns det två rutinerade som är 36 och 33 år gamla, eller vad fan de är. Och så, varför ska man ta ut en tredje målvakt som är 37 då? Ja. Ja, eller 30 för den delen. Alltså då kan väl... Det är ju ändå Fabian Norsten som vi har kommit fram till är den... I, ja, den nästa som liksom är den kommande generationens största chans att bli landslagsmålvakt liksom. Så det är väl bra att de tar med honom.
Nej, men du är inne lite på så här utlands svenskar och sådär, och touchar lite vid Bundesligan också. Den är ju 5 omgångar gammal, och också den första tränaren har fått sparken.
Nej, är det sant? Berätta, ja. det här är missat.
TVB Stuttgart, alltså Oskar Bergendals spanska tränare. Jag tror att han heter Roy Sanchez, låter inte riktigt. Men Sanchez någonting. Ett generiskt spanskt efternamn har han i alla fall. Han blev
riktigt, riktigt tidigt att få sparken redan.
Ja, exakt. Och han är ju nyanställd också. Han var assisterande i Barcelona, tror jag, förut. Och värvades i somras då. Och ja, det är 0-5 i vinstkolumnen. Då är det bara rätt ut alltså.
Ja, och om jag ska jag tippa då vem som borde bli nummer 2 att få sparken, så borde det bli Frank Carstens i Gudiminden.
Men vi vet att den jäveln
han sitter på något jävla vänster supersäkert. Men jag tror faktiskt att om det är någon gång han ska ryka, så är det nu. För den här starten, förlora hemma mot Bergischer, fine. Sen förlorade de mot Flensburg med 13 mål, 36-23. Sen förlorade de mot Hamburg. Sen förlorade de hemma mot Kiel, 18-34.
Oh,
alltså 16 mål. Ja, och nu idag åkte de till Magdeburg. Gissa vad det blev den matchen?
36-28.
Ja, bra gissat. Det är, 8 är det är väl starkt. 39-25. Så att de har alltså förlorat mot Flensburg med 13, Kiel 16 och idag Magdeburg 14. Det är liksom, jag säger inte att man inte kan förlora mot de här tre lagen, eller man bör förlora mot de tre lagen. Men det ser inte bra ut att förlora med liksom minst 13 mål. Det är, och dessutom vet jag nu att sportchefen i Minden är ju min gamla lagkompis Nils Thorbrygge, som inte fick förlängt. Just på grund av att Frank Carstens ville ha bort honom. Han ville ha in en annan mittsexa. Mm. Så att det är inte så att han liksom så här startar på några pluspoäng här. Om han ska ryka, så är det inte så att sportchefen kommer gå in och... Hallå, styrelsen, lugna er nu. Det här är en bra gubbe.
Nej, vad kul. Det var länge sedan vi pratade om Frank Carstens i podden. Men det är ju en gammal favorit. Ju. I övrigt då, om vi bara går tillbaka till truppen lite, så ser det ut precis som förväntat då. Det är Klar och Gottfridsson i mitten. Det är Wallinius, Erik Johansson och Karlsbo går till vänster. Och så är det den firman Sandell, Linus Persson och såklart Albin Lagergren på höger 9. Vänsterkant, inga nyheter där heller. Det är Pellas och Vanne. Har vi sett Vanne någonting i Barcelona förresten?
Inte mer än jättelite. Men det går bra.
Ja, kul för honom där. Ekberg och DP till höger. Ekberg såg jag kommer få dra ett tungt lass i Kiel nu. Hans kantkollega där skadade sig.
Jag hade faktiskt en grej på det. Nu är det ju dålig timing, men jag tror att han kommer försöka lösa det i sitt kontrakt. På upptaktsträffen så pratade ju Albinsson då och du Charlie med Sebastian Karlsson. Det här om att han typ alla lämnar för utlandsspel förutom Sebastian Karlsson. Och så frågade de om det var en dröm då för honom. Och då svarade han, jag har ju alltid inbillat mig bara för att han... är kvar typ. Att han har varit lite kinkig sådär kring vilka klubbar han kan tänka sig att gå till. För där är det ju lite olika. Vi har ju haft Hampus Gyllenbäck som exempel på den som inte bara vill sticka utomlands för att liksom. Mm. Och så har vi ju Charlie Sjöstrand som går till Zweite Bundesliga i hopp om att gå upp till Bundesliga och uppfylla sin dröm. Mm. Eller?
Ta vad fan som helst är det du säger lite snyggt.
Ja, men det accepterar
du. Du har inte fel hittills. Nej. Absolut inte. Nej, jag gillar inte din ton bara.
Nej, förlåt. Men och jag har alltid som sagt tänkt att Sebastian Karlsson är lite kinkig. Men på han verkar som att det är liksom ett litet horn i sidan över. Och att det är en dröm han fortfarande jagar liksom. Och då kan det ju vara lite så han är... Jag tänkte då att det hade inte förvånat mig om han skulle ha en liten klausul i sitt kontrakt med Sävehof. Att han kan få lämna för en liten peng. Också lite som tack för lång och trogen tjänst.
Och du tänker att Kiel skulle kunna plocka honom nu?
Jag tänkte det, men jag tror inte det just nu. För jag tror att Sävehof kanske just nu tycker att de är lite väl tunna där. Men att de, när den här unga som jag knappt minns, Malte Selander, eller? Kan det stämma? Ja. Typ om några år kanske, om 2 år. Och Sebastian Karlssons nästa kontrakt. Då är det ju här exakt ett sånt tillfälle när man ringer Sebastian Karlsson. Mm. Det var min smala spaning.
Mm.
Ska vi... Ja, men om vi bara ska säga någonting om truppen då. För vi borde ju ändå... Alltså så här, vad man... Tycke och smak, så hade jag ju gärna sett att man kunde kostat på sig att testa någon annan på mittsexen, Fredrik Pettersson, om jag hade fått välja. Man kostar på sig att testa på mittsex förr, och ja, varför inte nu? Alltså så här, det är tre spelare som har sina absoluta styrkor i försvaret, både där i Bergendahl och Pettersson. Stycket är ju den stora rosa elefanten i rummet, såklart. Men varför inte, alltså så här, i Lindskog, är han avskriven för all framtid från landslaget? Adam Nyfjäll, lagkapten i Vätslar, alltså så här, är det ointressant? Jag vet inte hur det går för dem. Men jag hade ju tyckt det varit lite roligt att testa något annat. Om jag får säga mitt. Det är det ena. Och det andra, nej, det är väl egentligen, nej, det är väl inte, alltså, jo, jag reagerar på att nu är Felix Möller med som utvecklingsspelare. Han började med att åka till VM. Det var det första han gjorde, eller? Yeah. Och nu är han med på tillväxt ihop med Pelle Segertoft, som är det andra stora utropstecknet då i den här truppen, som från ingenstans bara boom. Det är ju en spelare som man nästan glömmer av när man pratar om Önnered. Och det säger ju kanske mer om oss än Pelle Segertoft, för jag tycker han är skitduktig och liksom gör mycket nytta. Men att han skulle bli uttagen i landslaget, det såg jag ju inte riktigt komma nu.
Vet du vad det säger mest om? Det säger mest om sådana som oss som pratar om handboll, och egentligen alla som sitter på läktaren och så här, att vi tenderar att bli offensivt viktade i när vi snackar om spelare och så. Pelle Segertoft framåt är ju bra, såklart. Det är ju ingen fel på honom, men det är ju i defensiven han har sina största kvaliteter. Och det är väldigt sällan man pratar om unga lovande talanger som är försvarsspelare.
Jo, men och du är helt inne på någonting. Och det som det också är med Pelle Segertoft, och här får han ursäkt ordvalet, är ju att han är ju lite tråkig. På så sätt, alltså lite så här, typ Jonathan Karlsbogård. Han gör jobbet och inte så flashigt. Som vi vill ju snacka om Elias Ellefsen. Men för att det är bakom ryggen och allt vad det nu eventuellt kan vara liksom. Det är ju inte Pelle Segertoft. Utan han är ju så här, ja, jobba hårt, var bra bakåt, gör sina poäng framåt. Och spelar jävligt mycket plus med sig själv. Vilket ju är skitviktigt i ett lagbygge och i alla lag vill man ha sådana spelare. Men hans YouTube-klipp får inte mest views, så att säga.
Det är jävligt svårt att klippa ihop en så här står rätt bakåt compilation. Den är svår.
Står på armen compilation.
Fan, det är inte heller den där typen av försvarsspelare som syns. Alltså, vi har ju pratat en del om Tern och Dario, den där typen av försvarare som är ute på 12 meter och liksom sänker folk. Han är ju inte riktigt den typen heller. Han är ju, för att vara 18 bast, väldigt mogen i sitt försvarsspel. Står rätt, lugn och fin.
Ja, verkligen. Men samtidigt så, det är ju kul med de här utvecklingsmiljöerna. Och jag tycker att landslaget har ju varit väldigt, liksom, ser ju väldigt många år framåt. Inte minst också såklart ännu mer med ligalandslagen, där spelare som knappt har spelat seniorhandboll får åka på seniorlandslagsläger.
Och Alfred Jörnsson då.
Ja, och Sebastian Karlsson.
Och Sebastian Karlsson, ja, precis. Och Hampus Olsson som har spelat typ 50 flest minuter i Bundesliga den här säsongen. Står också lite på tillväxt där.
Ja.
Han har ju otrolig procent, såg jag Hampus Olsson. Hade han missat typ ett skott på tre matcher eller något sånt där?
Ja, det går bra. Han spelar ju också i drömklubben.
Ja.
Hatsi Erlangen.
Ja, det är avkastfavorit.
Mm. Ja.
Vad skönt. Då har vi nämnt Erlangen, Gummersbach och Minden redan. De som sitter hemma med ett sånt avkastbingo har nog fått
vinstunda.
De har inte prickat in den här raden på 5 år.
Nej. Så är det kanske. Ja, men det om landslagstruppen då. Då rullar vi vidare framåt i livet. Och om vi var lite hånfulla mot dig, Charlie, för någon vecka sedan när vi pratade om Alingsås köttmur och att det inte såg så bra ut för dem, så tog ju de en fin skalp mot ett förvisso ganska skadeskjutet Sävehof då i helgen här. Vill du börja med att kommentera den, Charlie?
Det var så jävla given. De skulle vinna. Köttmuren leverera. Blivit av med galna kosjukan där och... Nej, men den var väl... Det är ju som du säger, det är klart att det är inte det mest skrämmande Sävehof-laget du har ställt på en plan. När de har en 17-åring som de inte ens trodde skulle spela A-laget i år, Olle Mittun. Marcus Lennernäs som är tredje högernia. Och Kelvin Roberts... som vänsternia, eller för den delen Pontus Brolin som man bara ser som en försvarsgubbe egentligen. Så det är ju, alltså jag säger inte att det inte är bra handbollsspelare, men alltså det är
inte Sävehof så att säga när man ser på pappret. Nej. Och precis. Tänker liksom, ha det så slog Sävehof, om man bara kollar Flashscore-appen över helgen liksom. Men det är ju inte riktigt det Sävehof man tänker på, så att säga.
Men hur ser det ut för oss som inte följer Sävehof så noga? Hur ser skadeläget ut? Hur ser listan ut och när förväntas de komma tillbaka? Har ni koll på det?
Ja, det är väl bara en här inne som har en Sävehof-jacka.
Jag har ju en direktlinje då, va? Ska hämta min gulsvarta tröja här. Ska vi se lite vad som står i min bok. Nej, men Olle Ek vet vi ju är borta sedan tidigare. Där är det väl Fredrik. Liksom vår... Det är väl våren. William Andersson Moberg vet jag inte. Jag vet inte ens vad det är för fel på honom. Han har inte spelat de två senaste matcherna. Det var ju snack om att han skulle komma tillbaka nu mot Alingsås. Men jag vet inte. Elias. Alltså det står inte mycket i min bok. Jag vet inte heller vad problemet är.
Det är det här knät tror jag som han har haft problem med länge.
Ja, och jag fick till mig en fråga från annan ort. Som var så här, det sägs att Elias ska eller har opererat. Vad vet du om det? Och jag säger till den personen precis som säger nu, jag har ingen jävla aning, det är ingenting jag har hört. Men bara att det ryktas om det.
Ja, men jag tror att det jag har nog hört det ryktet.
Ja, då ingen rök utan eld kan man ju säga månader. Då. Så att det, ja, då kanske det är, då vet man inte vad status är på honom heller. Då har de ju mörkat det är bra. Sävehof. Nej, men så att det är ju gedigna handbollsspelare de saknar. Det är ju alla tre mittnior egentligen.
Ja, och Berlin och Gesim skadades i match 2 där tidigt mot Skövde.
Precis. Nej, det är ju fem, alltså om du bara räknar upp dem. Olle Ek, William Andersson Moberg, Elias Arshipagetu, Gesim Salie och Emil Berlin. Det är ju en hel 9-meters trupp egentligen.
Mm.
Alltså att de ens kan ställa upp med fyra andra. är ju, ja, det är ju vad det är. Så att vi får väl liksom ompröva lite beroende på hur det går för alla de här. Vi får väl ompröva vad vi har för förväntningar på Sävehof den här säsongen. Men att Alingsås skulle ta chansen, det var väl, ja, det var inte oväntat, tycker jag inte. Och det syntes på alla att det var en enorm lättnad för dem. För de såg ut som, jag tyckte det var tydligt att de gjorde, jag tyckte de gjorde en okej match offensivt mot Helsingborg. Defensiven absolut inte bra. Men mot Hammarby, de såg ju för fan vettskrämda ut, många av dem. Ja, alltså det var som att de var verkligen så här, vad fan är det? Ja, de trodde inte på sig själva fem öre. Så såg det ut när man såg det liksom. Jag har ju sett det syndromet för Eriksdalshallen visserligen. Men det var en sån jädra islossning för många av dem. Man såg att liksom det var bara, det var lättnad över hela linan egentligen.
Ja, och det är så kul också att se. Man vet, man kan se ibland så tydligt på lag när de har haft ett riktigt långt snack i veckan. och det var tydligt att det har varit högt i tak i Alingsås. Och det har ställts krav på hur de ska liksom se ut på banan och energi och allt sånt där. För det var, det tuggades fradga.
När någon går bort sig så får de en applåd. För ja, att vi ska inte skälla på varandra. Vi ska peppa varandra, killar.
Men ja, och det var väl så krävdes. Jag tror att de det var nog väldigt skönt att få den där segern. Och som sagt, det kan ju även lura, alltså det kan lura självförtroendet bara av att säga att man har slagit Sävehof. Eller att man, som sagt, även om det inte var Sävehof så att säga.
Och lura sig själva att det var för att vi kämpade så mycket och skrek så mycket på varandra och så, så fortsätter man med det och så får man en positiv kurva. Man älskar ju den här ligan, för den är ju helt galen i huvudet. Om man tittar på proffsligor ute i Europa, framförallt kanske östra delen av Europa, så kan man ju bli trött bara när de har spelat fem omgångar och man ser att Värsbröm har vunnit allt och Zagreb på sitt håll och sådär. Men i handbollsligan är det ju precis tvärtom. Den gamla klyschan att alla verkligen kan slå alla gäller ju här. Och det gäller ju inte minst då ett RIK som, vad sa vi nu Charlie, har det mest prekära läget någonsin, va? Då går de in och spöar på bortaplan då ett regerande mästarlag i Ystad IF. Hur går det till?
Fortsätt snacka, snälla.
Ja, hur fan går det till? Ja, man kan ju fråga vad fan Ystad håller på med. Det är ju första frågan.
Mm.
Som inte,
befogad?
Ja, befogad fråga. Om man är lite elak så kan man ju tänka att med tanke på vilka kingar de är i vanliga fall när de åker ut i kvarten och alla är besvikna på dem, så är de ändå kingar i stan. Kan tänka vilka kingar de har varit nu när de är regerande mästare. De har inte betalat många groggar i sommar.
Nej, alltså jag tror verkligen inte det. Och det här kommer också låta ganska hårt. Men för mig var det här definitivt en förlust som Oskar Kalén får ta på sin kappa. På så sätt att...
Det var ett nytt uttryck.
Mm-hmm. Ta förlust på sin kappa.
Ja, det ska jag köra
på sina efter. Axlar. Ja, men
whatever.
Exakt. You get it. Ni fattar. Nej, men att jag har, det är så jävla lätt hänt som tränare, tror jag, att man tittar i kalendern och så har man ett gäng unga spelare och så tänker man, ja men här är perfekt. Då ska han få spela, han ska få extra mycket ansvar. Det som de behöver för att utvecklas, de här unga grabbarna. Och det är självklart att de ska ju ha sina minuter på banan. Men samtidigt så är det viktigt som tränare att i en sån här match där det som egentligen står mellan Ystad och RIK är underskattning och professionalism. Just det där att vilka signaler sänder man till sina spelare när det blir en för tydlig liksom... Ja, att man lägger över ansvaret. Ja, och det här talar jag av egna erfarenheter av att jag vet själv, de gånger jag har spelat i topplag Och man blir lite vilad mot sämre lag så att säga. Hur jävla svårt det är att ställa om. Jag kan lova att då är, när man går in i en match och förväntar sig att åh fan vad skönt, idag behöver jag inte ens knyta skorna för att jag vet att jag inte ska spela. Och så blir det tight i matchen och man vet fan nu måste jag spela in ändå. Och man måste slå om liksom i minut 40 eller vad det nu kan vara in i andra. Och att då är matchen ofta redan förlorad just på det mentala spelet. Och därför att som ledare ändå liksom, det gäller att ha en liksom finjusterad och inte göra så tydligt för att lura spelarna att inte gå in i den fällan när man väl ska få in de här minuterna på de unga liksom. Och där tycker jag att han var lite väl tydlig faktiskt.
Mm. Ja, och det är ju lätt att konstatera i efterhand som allt annat vi gör. Men jag känner ju, ja men jo, men liksom, jag tycker att det ligger något i det du säger. Och jag har spelat i lag där det var liksom, det var alltid samma som startade. Det spelade fan ingen roll vilka man mötte, eller alltså, det var nästan som att det var hugget i sten. Och då tyckte man det också var konstigt. Men precis som du säger, man, det är klart att det finns ett uns av underskattning när man liksom förlorar med en borta mot Kristianstad, en rätt bra match. Och sen kommer RIK som åkt på 10-målsdäng hemma mot Lugi. Jag tror fan att Ystad lite grann räknar med att de ska vinna. Och de borde vinna den matchen. Sen är liksom all heder åt RIK som gör det bra. Det är fan inte dåligt för de ligger ändå under med 3 halvtid. Även fast vi kan säga att Ystad liksom underskattar lite, så leder de med 3 halvtid. Och RIK lyckas ändå vända på det. Och Nakor Medina som vi har pratat om kan vara den spelaren vars lag RIK är. Den här matchen var det ju definitivt så. Herregud vad han bara fick träff på allting. Och han var så där bra som vi vet att han kan vara när allting stämmer. Och när han får sätta tempot och han får han får diktera villkoren. Och då blir det så. Då kan han göra 8 mål och 4 assist. Och det är briljant långa stunder. Och sen var det liksom tappade passningar. 2 gubbar sprang ihop, bollen ligger lös. Ja, helt plötsligt är det hos Marko Lasica som gör mål. Alltså det var ju den typen av match också för RIK. Christian Zetterlund spelar upp sig hur bra som helst och visar liksom att fan, jag skulle inte ge tillbaka mig till RIK ungefär, något sånt där. Så att men det är också sånt. Det är sånt som behövs hända för att RIK ska slå ett lag som Ystad på bortaplan. Så är det ju allting. Allting skedde ju i enighet med det. I enlighet med det. Så det är ju, jag älskar det. För att vi har så många lag här nu som krigar det här kriget mot alla andra. RIK är ju inte minst där. Det ska visa alla jävlar att de har fel. Men det är ju liksom Aranes. Det är ju hela Aranes grej. Visa alla att de har fel. Och Helsingborg. Jag har inte sett en tabell i Helsingborg inte ligger sist. De ska ju visa att alla har fel. Det är så jävla roligt att alla har tagit varsin seger här och tänker, ja, ja,
det nu fick ser ni,
håll i käft, det fick ni, va? Ja, men, precis, absolut, absolut. Tiden tas i mål och allt det där. Men det blir nog bra. Nu är...
Snart kommer hela flödet vara fullt av humlor eller getingar som Jerry Hallbäck körde. Snart är det bara alla RIK-gubbar och Helsingborg, alla kör humlarna.
Precis, de får hitta sitt eget djur. Det är just nu, och nu verkar ju alla överens om att det är de blå jätterna som åker ur. För de har ju inte vunnit. Så de måste ju vara sämst. Hallby kommer ju vara sämst. De åker ut.
Det är tidigt på säsongen, men visst, det går fort att tappa ett bra försvarsspel. Det är noterat från den Schelinska boken.
Jo, men du fick det sagt det också. Men att det blir intressant, vad händer då om Hallby vinner en match? Vilka blir då utsatta för det här nya...
Ja, mot alla odds-grejen. Nej, men det får vi se.
Det är underbart det. Det är prekärt där hur man kan vara så nöjd och känna att man är top of the world efter en vinst, som alla är.
Man ska glädjas åt alla framgångar. Men om vi svänger över lite till SHE då, så ditt Kungälv, Charlie, eller vad vi ska säga. Nu står de på 0 poäng efter 3 matcher.
Ja, men de pallar ju inte trycket. Det är ju det här jag menar, det här är ju baksidan då. Men att köra det, Vi ska visa alla. Det är ingen som tror på oss. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. För rätt som det är så har man förväntningar på sig. Det är det kungar vi inte har fattat. För fan, de borde tacka oss som tippar dem i botten. Nu helt plötsligt, nu ska de komma femma. Hur går det egentligen, kungar? Det går medelbra.
Det såg inte
det är tur för
bra
dem att Hayd i... finns. Ja, de, har 17, de har 17 minusmål nu, Kungälv, på tre matcher. 17 minusmål. Hayd har dubbelt så många minusmål. Så att det är liksom... Det är ändå lugnt.
Ja. Ja. Men det såg inte... Ja, det är klart, det är aldrig lätt att möta Sävehof. Men jag tycker att Kungälv gjorde faktiskt en svag figur i den första halvleken som jag såg. Alltså man bjuder på ganska enkla tekniska fel och misstag som ju är där Sävehof är alldeles för bra och straffar dem på det. Plus att jag tycker att det är jag blir förvånad över hur alltså när man går in i en match så har man ju ofta en aning om vad motståndarna ska göra. Ibland blir man överraskad, men oavsett om du blir överraskad efter någonting så lär man ju sig under matchens gång så att säga. Men det kändes inte som att jag tror inte visserligen att kungen blev överraskade av Frida Rosells skytte i mitten när de spärrar ner vänster tre och hon hoppar över där. Men ändå så lät hon det ske gång på gång på gång. Och det var... Ja, det såg inte jättebra.
Nej, jag tror inte heller. Men det var en reflektion jag också gjorde från den matchen från Sävehof då, att det är ju ett mer skyttebetonat Sävehof än vad vi har sett på länge. På grund av att spelartyperna finns nu. Men alltså en spelare som Frida Rosell får mycket plats och ansvar. Och Nina Kopang är tillbaka och hon har ett hoppskott. Och kragballen är inte heller ofarlig när hon kommer i hög fart och bara svingar. Så att det har vi inte sett från Sävehof på många säsonger. Att det finns ett skytte. Och därmed inte sagt att de inte har genombrottskraften och liksom Laura Jensen-typerna och allt det där också. Men det har inte varit tillstymmelse till att ta ett skott från 9 meter knappt de senaste två säsongerna.
Det är lite osävehovst så att säga. Men ja, det är, jag tycker än så länge, och Jenny var inne på det, hon har ju bättre koll än vad jag har på SOE framförallt. Men hon var ju inne på det där, just det, att känslan är att Frida Rosell har, eller hittills då, så ska man säga, verkligen tagit ett steg och gjort det väldigt bra med det nya ansvaret som hon har tilldelats i Jemina Roberts frånvaro hittills. Så att det kan ju bli hennes år kanske.
Kan det mycket väl bli... vi kan väl också bara fortsätta då med några notiser där. Att Skuru nu har plockat en vinst, vann med 11 mot Önnered. Ändå en siffra som sticker ut. Att de skulle ta sina poäng, det var vi väl inne på. Men 11 mot Önnered är ju rätt starkt.
Ja, det är starkt. Jag såg inte matchen, så jag har egentligen ingenting att kommentera från den. Men däremot så är det ju en rolig start på... SOE också. Man tycker att handbollsligan har startat fantastiskt roligt, så är det lite samma SOE. För om man och liksom Hayd, som alla då har lagt i botten och som hittills inte har lyckats visa sig vara en humla, så liksom om du tar jag läser från plats 7 och neråt, så har du Skuru, Önnered, Skara, Lugi, Kungälv. Alla de här lagen är ju tippade från liksom plats 3 och nästan i den följden. Så här, Lugi har placerats som ett topp 4-lag. Skuru är ett topp 3-lag. Önnered är många in topp 4. Skara är alltid en utmanare. Liksom placeras mellan 5 och 7 ungefär. Och så Kungälv då, som är så här, ah, varför skulle de inte kunna göra det igen? Mm. Så att, och det är ju lika, på samma sätt som man är så här, lugn nu, det har gått en match, spring inte iväg till månen, så är det lite omvänt här att ja, bara för att alla de här lagen har börjat svagt, så är det inte så att jag tror att det är så här tabellen kommer sluta. Så att mycket kommer ju och bör hända på vägen. Men det ska bli väldigt intressant att se vilka som är på andra sidan av den pendeln. För jag är ju imponerad av vad Kristianstad har gjort så här långt. Skövde ska vi inte ens tala om. De har full pott efter 3 omgångar. Västerås Ystad har börjat bättre än vad de gjorde i fjol. Hallby, pigg nykomling. Så här. Någon av dem är det ju som ska börja tappa då till förmån för de här lagen. Så det är väldigt ovisst och spännande. Och liksom, ja, jädra rolig start på ligan tycker jag.
Apropå ovisst och spännande, bara för att gå tillbaka lite till bottenstriden i handbollsligan. Så är det ju också nu på tisdag redan, alltså imorgon antar jag, när det här släpps, Aranäs OB Helsingborg.
En nugget, va?
En riktig nugget alltså.
Den skriver vi direkt in och ringer in i kalendern.
Ja. Och sen har Aranäs RIK tror jag i matchen efter dessutom, men det är inte förrän veckan efter. Så att
Nej, men det är ju verkligen så. Det har också fått mig att fundera. Jag tror jag skrev det till er i veckan, att det är det här som jag tycker är anledningen till att det systemet vi har med ett slutspel är ju så jävla härligt. För att det är liksom, jag är ju mer intresserad av hur det ska gå för Lugi, Guif och Önnered i jakten på slutspel, den sista platsen, och likaså hur fan det ska gå för alla de här humlorna nu som ska slåss om en blomma eller något sånt där. Det är ju för fan, jävla vad det är mycket intressantare än att se hur det går för Sävehof när de möter Skövde. Helt ärligt, vem fan bryr sig om hur det går där? Det är ju totalt ointressant egentligen.
Visst, det kan man ju börja kolla på handboll. Det kan man ju börja kolla på framåt mars eller så.
Ja, precis. Och då menar jag att då får man ju båda delar. Man får älska det här riktiga championship. Liksom det engelsk division 2-fotboll. Och sen så får man liksom, fan vad gött, nu är det slutspel och då kan allt hända. Då kan man komma sexa i tabellen och gå till final. Liksom.
Mm. Så är det verkligen. Du Josef, du är ju vår utrikeskorrespondent också, förutom alla andra grejer du har på ditt CV. Och nu är ju det här en vecka gammalt, men du har ju ändå mött Ljubo Vranjes gäng där nere i... Var det hemma hos er eller var ni nere i NIM?
Nej, tyvärr. NIM är fint så här års. Men vi var här hemma i Dunkirk.
Mm. Men ta oss igenom. Vad spelar NIM för handboll nu under Vranjes? Och vi ska väl säga då både Vranjes och Konradssons NIM.
Konradsson såg väldigt brunbränd ut, Jeppe. Ja, och...
Frågan är, såg han också rippad ut, Konradsson? Har han gått på Jubbos diet?
Nej, det var mycket, mycket croissanger, berättade han. han uppskattar livet. Han har ju också, han var väldigt glad över att han har ett litet hus, som jag förstod det rätt, med pool i. Men ingen gräsmatta, utan så här konstgräs. Så han slipper klippa gräset. Det var tydligen ett väldigt stort problem för han i Skjern, klippa gräsmatta. Dålig stämning bland grannarna för att han är för högt gräs. Men nej, alltså NIM, den nya upplagan på den är ju väldigt, fortfarande väldigt franskt präglad såklart, så att det är inte, alltså Jubbo har väl varit smart nog att inte förändra för mycket än så länge, vill jag påstå, för att det är, ja, väldigt mycket av det franska, det fysiska mammanspelet. De har ett par riktigt tunga pjäser när det kommer till det, och spelar väldigt mycket på det. Som de ju också bör, alltså. Så det är väl inget märkligt så. Sen märkte man att det var en del så här, direkt efter timeouter som Jubbo gillar. Sätter upp lite små avtal i anfallsspel och försöker hitta några enkla mål. Men det går väl inte än att göra någon helt stor analys på det, förutom att de har fått en bra start på ligan. Alltså de förlorade visserligen första hemmamatchen mot PSG, men det var en tight match, och förlorar mot PSG, det gör nästan alla. Men förutom det har de vunnit. De är, och jag vet att spelarna, alltså truppen, uppskattar honom väldigt mycket hittills. Så att det har verkligen varit en bra start.
Härligt, skönt att få en liten utblick ner på kontinenten också. Har vi någonting mer som vi ska notera för den här veckan?
Nej, vi kan väl i och för sig, han är ju inte här, annars hade han nog gjort det, Albinsson. Men att han hade ju gärna velat nämna
Allsvensk Drott. Rapport.
Ja, alltså att Drott är ju tillbaka i Allsvenskan, som vi ju alla vet. Och
ett tag till.
Ja, exakt. Men de har ju faktiskt gjort en fin figur hittills och vann första matchen mot IFK Karlskrona som ju är en bottenkonkurrent och förlorade en hedersam förlust på bortaplan mot Amo, toppfavoriten. Sen annars är det inte så mycket. Det är, vet du det, Rimbo gör bort sig och resten kämpar på.
Du bara lägger den i förbifarten så.
Ja, nej, men det har väl inte undgått någon. Det är ju också någon vecka gammalt och vi har väl varit på Rimbo i den här podden förr. Men det är ju alltid skönt att få sina egna teser bekräftade i efterhand. Så att, det var ju inget nytt under solen om man lyssnat på den här podden.
Har de varit ute och blivit missförstådda nu igen?
Jajamän. Så att det är synd om Rimbo, men jag tror, det var ju också Skånela Rimbo nu i helgen.
Vilket ja, men inga slagsmål va?
Precis, och det tror jag kanske var bra då. Alltså, jag tror att Anders försäljchefet, Olles lillebror, jag tror Skånela-spelarna får tacka honom eftersom att det var han som då utsattes för ett extremt medvetet skott i ansiktet förra veckan. Vilket ju gör att ögon riktades mot diverse Rimbo-spelare. Och det kanske då Skånelas knä, korsband och axlar tackar för den här veckan.
Mm. Jag ska passa på att framföra ett tack också till dig Emil Sjölin från många lyssnare som satte kaffet i halsen när de gick in på Patreon och möttes av Viktor Ahlstrands hängmörade fläskfilé.
Mm. Faktum är, ja, det var ju lite, jag skrev ju så här varning som rubrik när jag la upp den där bilden, tryck inte här och så. Det visade ju sig bara att den bildtexten till bilden kom nedanför själva bilden, så när man scrollade så kom först bilden, sen varningstexten. Det är så tekniskt bevandrad inte jag så att jag hade fattat det. Så det är en liten ursäkt för det.
Och det är väl också så med Patreon att när man lägger upp något likt vi gjorde där, så går det väl ut ett mejl. Alltså att man får väl det direkt i mobilen. Om man nu, till skillnad från dig då Emil, läser och öppnar sina mejl, så kan man ju folk liksom ha satt
kolla in den här lilla godbiten.
Precis.
Det sjuka med den här bilden som är upplagd då, det är ju att jag själv tycker att den är så äcklig bara när ni har pratat om den. Så jag har fortfarande inte tittat på den. När jag har laddat upp den och sådär, så har jag liksom tittat bara precis uppe i kanten på bilden. Så jag vet fortfarande inte riktigt hur motivet ser ut, för att jag tycker att det är för äckligt. Men jag har däremot då skickat ut det till 600 patrons rätt in i deras notifikationer. Så sorry för det alla.
Nej, stort tack ska du ha för det. Det är många som också scrollar fortfarande jakt på bilden du varnar för. De tror att den kommer under. Så är det ingen där.
Ja, och vi uppmuntrar väl alla att bli patrons för mer av det guldkontentet som Viktor Ahlstrands skada ändå var. Alltså.
Mm. Men det är ju en inte förvånande, men det är mer uppdaterad Patreon-sida än någonsin. En riktigt, riktigt vulgär bild och två blogginlägg från Josef.
Men jag tänkte säga, vad ger mest klick? Är det en uppskuren parmaskinka eller är det ett blogginlägg från
Ove Helsingborg?
Ja.
Så jävla smalt alltså.
Ja, men, ja.
Så att, ja, det är ju klickis. Alltså parmaskinkan, det var ju en riktig klickis. Och jag fick ju även in den i likt jag sa, fick vi ju in den i Aftonbladet också.
Amen.
Så är det. På den noten går vi ut då och säger tack som fan till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra patrons. Här kommer Kjell Höglund med Genesarets sjö.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.